Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
När det gäller att sprida de här budskapen om kriget, om segrar och Guds stöd och så vidare. Där verkar det ha funnits i princip en enighet om att det här var helt okej. Men det finns två undantag. Och ett av de mest liksom sorgliga tycker jag är, det är efter slaget i Lund 1676. Som är fruktansvärt blodig sammandrabbning. Otroligt många stupade på båda sidor. Då går ju också ut ett påbud att det här ska firas i alla kyrkor. Och det vill inte prästerskapet i Lund med omnejd.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Svenska kyrkan har ända sedan reformationen haft en viktig roll som kungamaktens verktyg för att sprida information och propaganda. Under stormaktstiden blev propagandan ännu viktigare för att stödja krigsansträngningarna. Knepet blev att skylla krigen på befolkningens egna synder. Anna Maria Forsberg är historiker som arbetar på Vasamuseet. Hennes doktorsavhandling Att hålla folket på gott humör, informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680 handlar just om kyrkans roll i krigspropagandan under stormaktstiden. Senare har hon jämfört kyrklig krigspropaganda i Frankrike och i Sverige i boken The Story of War, Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710. Välkommen!
Tack så mycket!
Jag tänkte att vi ska ju snacka om kyrkans roll i krigspropagandan under stormaktstiden. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja ganska stort och berätta. Hur var det ens möjligt för litet rent geografiskt, men rent befolkningsmässigt och resursmässigt det lilla landet Sverige att bli en stormakt på 1600-talet?
Ja, det är ju en sån här nyckelfråga som många har ägnat sig åt naturligtvis. Och mitt eget bidrag är att jag har tittat närmare på propagandan eller hur man mobiliserade människor. Och det skedde ju egentligen inte bara genom kyrkan utan genom flera olika kanaler eller det som jag brukar kalla informationssystemet. Men det kan vi återkomma till. Men det var ju naturligtvis inte hela sanningen utan att man lyckades få befolkningen med sig, att man var väldigt skicklig på att få ut resurser i befolkningen var ju en betydelsefull faktor. En annan sak var ju att man var ganska duktig på att hitta allierade som kunde vara med och bekosta de här krigen, som exempelvis Frankrike. Man kunde också utnyttja de naturtillgångar som fanns i Sverige när det gäller koppar och järn. Och sen så hade man ju en militär kapacitet och skicklighet som man kunde utnyttja så småningom. Vilket ju också ledde till att man fick ett rykte av att vara en bra allierad eller en farlig militärmakt eller att man fick en god förhandlingsposition.
Så det var många samverkande faktorer kan vi konstatera.
Ja, men, självklart är det så. Men för mig har egentligen alltid huvudfrågan i min forskning. Det är två frågeställningar som jag har intresserat mig för väldigt mycket. Och det ena är, hur kunde man få människor att ställa upp på det här? Om man blev utskriven till kriget, och vi hade ju en stor del av den perioden som jag undersökt, så hade vi ju tvångsutskrivning i Sverige. Det var inte så att man frivilligt blev soldat, utan man blev utpekad. Och så fick man åka iväg. Och då visste man ju att det i princip var en dödsdom. Ungefär 15% kom tillbaks med livet i behåll. Och ändå rullar det här systemet på. Man säger att 500 000 ungefär svenska män. Och då menar jag då naturligtvis både från nuvarande Sverige och nuvarande Finland, som ju var en del av Sverige, dog i krigen under stormaktstiden. Det är ju liksom enorma, fruktansvärda siffror.
Och vet vi hur stor befolkningen var vid den här tiden ungefär?
Vi har inga exakta siffror, men uppskattningsvis ungefär 1,5 miljon. Men när jag säger 1,5 miljon så är det under en väldigt lång tid, alltså under mer än 100 år.
Det är ändå en betydande andel av den manliga befolkningen.
Ja, en betydande andel av den manliga befolkningen försvann till de här krigen. Och skapade ju stora liksom, sår i samhället. Och ändå var det inga stora bonderevolter om man jämför med andra europeiska länder. Utan det puttrade liksom på. Och hur var detta möjligt? Det är en av de drivkrafterna som har funnits för mig i min forskning, att försöka förstå det här. Och en annan sak som jag varit väldigt nyfiken på, om man lever i vårt moderna samhälle och ser hur medier fungerar, så har jag undrat, hur funkade media? Vad visste man om världen? Hur fick man information?
Mm. Ja, vad spännande. Vi ska dyka ner det där ordentligt. Men en grej som, jag vet inte, man kanske inte ska studsa på det här så mycket egentligen idag, för det känns ju lite som att svenskarna fortfarande tror att vi är Guds utvalda folk. Men när man läser om 1600-talet så är det här uppenbart att man tror, att man ser på det svenska folket som ungefär som Israels folket, ett utvalt av Gud. När började man, vi kanske alltid har haft den synen, eller?
Jag törs nog inte svara på exakt när den här tankefiguren slår igenom, men den finns ju inte bara i Sverige ska jag tillägga, utan väldigt liknande tankegångar finns på 1600-talet i Nederländerna, i England och förmodligen extra starkt i de här protestantiska länderna. Och jag tror att det lite har att göra med att man har en väldigt stark bibelcentrering. Bibeln är väldigt central och man tolkar allting egentligen genom Bibeln. Och då är ju berättelsen om Israel i Gamla testamentet så tacksam. För vad händer egentligen med Israel? Jo, de utsätts ju för allahanda olyckor. De möter blodtörstiga fiendefolk, de möter gräshoppssvärmar, de tvingas fly, de är med om fruktansvärda konflikter och släktbråk och elände. Men de tar sig igenom det och plötsligt är Gud god mot dem och liksom hjälper dem vidare. Och det här var ju väldigt applicerbart, tror jag, på 1600-talet. Man gick igenom samma elände med krig och hungersnöd och pest. Och en tröst i allt det där var att det här är bara en prövning. Det är Gud som prövar oss, men egentligen så är vi Guds utvalda folk och han kommer snart upphöja oss bland folken.
Hur skulle du beskriva kyrkans roll i samhället under 1600-talet i Sverige?
Kyrkans roll på 1600-talet är någonting som vi inte riktigt kan föreställa oss i Sverige, tror jag. Jag har många gånger gått till mig själv och insett att jag underskattar kyrkans betydelse, jag underskattar religionens betydelse, jag underskattar allting egentligen som har med det religiösa livet att göra. För många av oss i vårt moderna samhälle lever ett väldigt sekulariserat liv och har kanske inte den här relationen vare sig till Gud eller kyrkan som man hade på 1600-talet. Men man måste ha klart för sig att på 1600-talet tror alla människor på Gud.
Det finns inga undantag här.
I princip inte. Det finns ju några.
Är det ens tillåtet att inte tro på Gud?
Man kan ju visa liksom viss förståelse om någon verkar ha liksom mentala problem eller sådär. Då kan man säga att den här personen är faktiskt inte tillräknelig, så att det får gå. Liksom. Men annars så är det ju liksom farligt att uttala att man inte tror på Gud eller sådana saker. Och man måste gå i kyrkan. Det är kyrkplikt. Alla måste vara i kyrkan varje söndag och lyssna på gudstjänsten. Kan man inte komma, då måste man liksom meddela, då så måste man ha goda skäl. Om man är svårt sjuk eller om man föder barn, visst, absolut, då behöver man inte gå i kyrkan. Men annars så ska man ju vara i kyrkan på plats, man ska höra predikningarna, man ska be de här bönerna, man ska sjunga psalmer, man ska lyssna på meddelanden från kungen och biskopen och landshövdingen. Men vad som är ännu viktigare, tycker jag, som blir en sån här aha-upplevelse, det är ju att folk ville vara i kyrkan. Det var inte så att de tyckte, oj vad hemskt det här är ett tvång, utan det var ju en social happening, det var ett sätt att träffa sina grannar och vänner, att skvallra om saker, att mötas. Det var naturligtvis också ett sätt att be till Gud som man trodde på och som var jätteviktig i ens liv och som man trodde styrde över om ens små barn levde eller inte och hur ens föräldrar fick det i livet efter detta och så vidare. Och Göran Malmstedt, som är historiker i Göteborg, har skrivit en fantastisk bok om kyrkan på 1600-talet. Och för mig var den verkligen en aha-upplevelse. För han visar där att det var ju världens stök i kyrkan. Människor betraktar det här som sitt eget vardagsrum i princip. De lägger sina hattar på altaret och det liksom skämtas och busas. Ungdomarna sitter på läktaren och kastar grejer på varann.
Barnen kissar i kyrkbänkarna.
Barnen kissar i kyrkan. Folk är ofta väldigt bakfulla eller till och med brusade så de kräks in i kyrkan. Man har en kyrkstöt som går och puttar på folk så att de inte ska sitta och sova. Många går ut och in, lite som det passar dem sådär, och gör upp lite affärer på kyrkortsbacken, och så kommer de in igen att ja, men nu är det predikan, det vill jag inte missa. Då sitter jag här sådär. Så man förhåller sig på ett inte alls på det här madicken, sitta liksom i vita, stärkta kläder liksom tyst i 3 timmar sättet som jag tror att jag hade någon fördom om, utan det är något helt annat liksom.
Det var roligare att gå i kyrkan.
Ja, det var något mycket roligare. Och Göran Malmstedt visar också att när man har en dålig präst till exempel som inte pratar högt nog, då promenerar man glatt liksom någon mil till någon annan kyrka. Så det finns ett väldigt engagemang i det här religiösa livet, och det finns ett väldigt engagemang i kyrkan. Det är ju sockenstämmorna som liksom samlar in pengar till att renovera och fixa och köpa in saker och så. Så att kyrkan är en otroligt central kraft.
Jag tänker också att, jag menar, idag delar vi vårt liv med så många olika institutioner och föreningar och communities och så. Men på den här tiden så finns det ju inte så mycket egentligen förutom kyrkan och ja, möjligtvis kungen då. Och finns det några andra institutioner egentligen att prata om?
Det var ju en spännande fråga. Jag tycker det är en jättebra poäng att det blir så viktigt. Naturligtvis så finns det ju säkert bland grannar, samhörighet i man samarbetar med jordbruket, och man har ju det liksom juridiska systemet i Sverige. Det finns ju de som sitter ting och har sådana förtroendeuppdrag. Så det kan ju finnas, men det är nog så att om man är den där personen som vill engagera sig, som vi skulle säga idag, i en förening, då är nog sockenstämman det mest naturliga valet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Prästerna, var kom de ifrån? Vad hade de för bakgrund?
Många präster var ju bondesöner. Många präster var prästsöner. Och många präster var bondesöner. Och det var ju väldigt stor skillnad även inom prästerskapet. Om man hade ett fattigt pastorat, då kunde det ju vara så att det var ganska få som bodde där. Att man fick in ganska lite inkomster till kyrkan. Och att prästen i liksom social status kanske inte stod så högt. Medan sen fanns det ju sådär otroligt tjusiga pastorat med stora prästgårdar och stora inkomster. Så det varierade ju också ganska mycket inom prästeståndet, vilka villkor man hade.
Men hur såg relationen hos prästerna ut till förhållande till kungen och statsmakten?
Ja, jag tänker att man det är kanske lättare att svara på det och se det som hur var relationen mellan kyrka och stat. Och där kan vi ju ta, göra en liten utflykt tillbaka till Gustav Vasa och säga att han ju inte bara förändrade religionen från katolicism till protestantism, utan han knöt ju kyrkan oerhört mycket närmare staten och avlövade kyrkan på många sätt och tog bort kyrkans maktbas som den hade haft tidigare. Så kyrkan är en mycket, mycket svagare institution på 1600-talet än vad det har varit på 1500-talet, och ser nog att den har mycket att vinna på ett samarbete med statsmakten. Så man samarbetar mycket och man har ändå liksom en samsyn i ganska många frågor kring kyrkans viktiga plats, men politikens viktiga plats. Sen har man konflikter kring vissa tolkningsfrågor och så. Men i huvudsak kan man nog säga att det är ett samarbete som fungerar ganska väl. Och ett exempel på det är ju att prästerna i Sverige tvekar ju inte att läsa kungörelser från predikstolen av rent liksom profan karaktär. Det är allt från bortsprungna kor till förrymda knektar som ska liksom ges amnesti om de kommer tillbaka, eller lagstiftning. Plakatet om barnamord ska läsas 2 gånger per år, tror jag det är, och man läser att man inte får hugga ek på kungens mark och det ena med det andra. Så prästerna fungerar som en kommunikationskanal för
det här,
staten.
Är det den enda kanalen som vanliga allmogen har för att få liksom nyheter från stora världen, eller?
Nej, det finns ju några olika. Jag skulle säga att det är den absolut viktigaste kanalen. För de allra flesta vanliga människor i Sverige på mitten av 1600-talet så är kyrkan den absolut viktigaste informationskanalen. Men det är inte den enda. Dels så finns ju tingen där man har rättsprocesser för ärekränkningsmål och stöld och annat. Och vid tingen läses också lagar upp. Så det är liksom en möjlighet att få ta del av ny lagstiftning och riksdagsbeslut och sådana saker.
Men tingen vid den här tiden, det är liksom en offentlig institution där det även kommer publik och så, eller är det bara de som sitter ting då? Eller
det? Det vet jag inte. Nej. Det är en jättebra fråga. Eller så här, jag tror att det förekommer att det finns publik, eller åtminstone är det ju så att det är väldigt ofta många där, för ofta ska man ju ha 12 edsfurna män som ska bevisa en sak. Ja. Och då blir det ju liksom ett gäng och många vittnen och sådär. Så att ja, nej, man kanske inte går dit för att kolla, men det blir ganska många bara av hur själva rättsprocessen ser ut. Men så då, det är en källa till information. Riksdagarna är en viktig källa till information. Där har ju bönderna sina representanter, och naturligtvis förväntas det att när de kommer hem igen så ska de berätta vad som har hänt och vad som har sagts och vad de har bestämt och så vidare. Och slutligen så finns ju naturligtvis, eller det finns 2 saker till. Det ena är skrivna nyheter. Vid den här tiden står det ju ändå igenom med tidningar och pamfletter och små nyhetsskrifter. Först som cirkulerar som handskrifter, men sen finns det ju tryckta tidningar. I Sverige har vi Post- och inrikestidningar till
men
exempel.
Men når den ut till bönder och sånt på landsbygden?
Jag tror inte att den når ut till bönder på landsbygden, men ibland kan man ändå se sådär, magistraten i Falun prenumererar till exempel på Post- och inrikestidningar. Nu är ju de, jag menar, det är Falun Kopparberg, Sveriges största arbetsplats. De är liksom både förmögna och viktiga, men man kan ju ändå föreställa sig att jaha, sitter de där i Falun och läser, så för ju de säkert också informationen vidare på olika sätt. Men naturligtvis får man ju också information just genom skvaller och rykten och prat och att människor pratar med varandra. Och vi har också en fördom om 1600-talet att människor inte rör sig ur fläcken, och så är det ju inte heller riktigt, utan människor är ju ganska rörliga, men man kanske inte rör sig så långt. Man åker inte på en weekendresa till London direkt, men man tar sig ju absolut till olika marknader i närområdet, det är ganska stor arbetskraftsvandring. Så på så vis så sprids ju information också.
Vi har i tidigare avsnitt så har vi pratat om knallar, och de gick ju ända från Sjuhäradsbygden upp till Norrland i princip. Alltså flera runder per år. Jag kan tänka mig att de hade säkert med sig en del nyheter och så.
Säkert. Och det där är ju sånt som tyvärr är jättesvårt att undersöka som historiker, för det har inte avsatt så många spår. Men jag tror man måste ha med sig det och tänka på det, att precis som vi är idag var ju människor nyfikna. Fick man höra att någon just hade varit nere i Stockholm, så frågade man väl. Ja, hur var det där då?
Ännu mer idag. Idag har vi ju hela tiden liksom ett ständigt informationsflöde. Jag menar, jag kan tänka på den här tiden, då utnyttjade man de flödena som fanns då. Var det en knalle så sög man ur så mycket man kunde av honom.
Absolut, det tror jag också.
Det är inte dagens ämne, men du berörde ju lite kort här det här med att bönderna skickar sin representant till riksdagen, för det här var ju unikt i världen vad jag förstått. Någonstans jag läst att de hade det i vissa delar i Tyskland, men i huvudsak ingen annanstans.
Nej.
Vilket ju också kan vara en del i förklaringen till att man ändå lyckades krama ut så mycket ur befolkningen som man lyckades under stormaktstiden.
Ja, absolut. Och jag skulle nog säga att det är en ännu större del av förklaringen egentligen än den här propagandan som jag sysslar med. Jag tror att böndernas representation på riksdagen är otroligt viktig för den svenska statens legitimitet. För det man lyckas med hela tiden är ju att få bönderna medskyldiga till de här besluten som fattas. Det är på riksdagen som man bestämmer om utskrivningar och skatter. Och bönderna är ju hela tiden med. Dessutom använder ju kungen och rådet och riksdagen lite som en sorts barometer, har jag uppfattat det som. Att man kollar hur långt kan vi gå. Man vill ju ha ut så mycket resurser man bara kan i befolkningen, men man vill ju inte att samhället ska kollapsa. Man vill inte att folk ska bli utfattiga eller att liksom åkrarna ska ligga öde eller att folk då revolterar. Så det är också hela tiden ett sätt att känna, liksom, okej, kan vi ta var tionde man utskrivning i år igen? Eller kommer det vara att gå för långt? Liksom? Måste vi kanske nöja oss med lite mindre i år? Och det innebär ju att på sätt och vis kan man uppfatta att bönderna, att det är lite ett spel för gallerierna. De är ju inte, det här är ju inte någon demokrati.
Nej.
Det är inte så att alla är där och liksom röstar och så säger man, jaha, när det här förslaget blev nedröstat, för det var bara 40% som röstade på det. Utan det är ju någon sorts konsensus som ska uppnås mellan de olika ständerna. Och bönderna, eftersom de har en helt annan social position, kan bara opponera sig till en viss gräns. Och det är ganska ritualiserat hur man pratar med varandra och hur man gör. Liksom, vi är bara enkla fattiga bönder, men vi vill nog ändå säga att det här är alldeles för tungt för oss, för vi är jättefattiga, kan bönderna säga. Och då kan kungen säga att ja, men nu står fienden för dörren och allting är livsfarligt och alla måste minsann hjälpas åt. Och sen så pratar man på de där, i de där rollerna och enas om någonting. Så å ena sidan så är det inte en demokrati och bönderna har inte så mycket att säga till om. Å andra sidan så är det ju helt remarkabelt att de är representerade om man jämför med alla andra länder. De har en helt annan social status och det är väldigt viktigt i min forskning när det gäller propaganda också. Grunden för det här är ju hela tiden att man vill kommunicera med hela befolkningen. Och man anser att man har någon sorts skyldighet att göra det. Man måste berätta att det är krig, man måste berätta vad som har hänt. Befolkningen måste få någon sorts redovisning av vad som händer. Och den tanken finns ju absolut inte i Frankrike till exempel.
Nej. Men går det att vikta det och säga hur viktig är den här, innan vi börjar gotta ner oss i exakt hur den här kyrkliga propagandan fungerade. Hur viktig var den faktiskt för att få med befolkningen på de här krigen och skatteuttagen och sånt? Alltså det låter ju lite här som att du ändå väger att kanske den här representationen i ständig riksdagen var viktigare än själva propagandan.
Ja, det är ju väldigt svårt att vikta och jag skulle väl snarare vilja, på det jag vill betona är att allt det här hänger ihop. Det hänger ihop att man har starka skattebönder som har en representation på riksdagen och som är mottagare av kvalificerad information och som hela tiden behandlas som att de är delaktiga och viktiga personer i ett samhälle. Det tror jag är centralt. Sen behandlas bönderna ofta jätteilla också, vill jag tillägga. Jag vill inte på något sätt idealisera det här, men det finns ändå, igen, om man jämför med många andra europeiska länder, så är det speciellt att man har de här fria skattebönderna med en röst på riksdagen och som hela tiden tilltalas som fullvärdiga liksom undersåtar i ett samhälle. Och den delaktigheten tror jag har stor betydelse för att man kan mobilisera de här resurserna. Men i det så ingår ju den här informationsspridningen och propagandan som en viktig del. Och jag tror att det faktum att man hela tiden berättar om vad som händer, har en dialog med befolkningen, har stor betydelse. Och det är ju också uppenbart, och vi kommer säkert tillbaka till det, att de styrande själva tycker det här är jätteviktigt. De tänker att nu måste vi hålla folket på gott humör, som min avhandling heter. Det är ju ett citat från ett av rådsprotokollen.
Men var kyrkan den enda propagandakanalen då gentemot befolkningen? Eller fanns det andra propagandakanaler?
Kyrkan var den propagandakanal som nådde flest i befolkningen. Men sen hade ju också staten tillgång till Kungliga tryckeriet. De kunde trycka sin tidning, olika pamfletter, olika redogörelser. Men min uppfattning är att de oftare vände sig till utlandet och till diplomater och till omvärlden. Medan man försökte nå liksom den egna bondebefolkningen, framförallt genom kyrkan. Men inte bara. Man hade ju också instiftat landshövdingeämbetet som var jätteviktigt för att sprida information. Det är också explicit.
När kom det då?
35.
1635?
Ja. Mm. Det är explicit i landshövdingarnas instruktion att de dels ska förhindra elakt tal och skvaller. De ska förhindra att fienderna skickar in spioner till Sverige som kan sprida sitt gift. Och de ska också övervaka vad allmogen säger. Så att det, är liksom, det finns en sån funktion. Fogdarna används väldigt mycket också för att åka ut och prata med folk, berätta, lugna ner om det är en liksom upprättad stämning på grund av någon skatt eller någon utskrivning. Så att staten har ju, eller statsmakten har ju flera olika kanaler för att nå ut. Men när det gäller det som vi skulle se som nyheter idag, liksom, vad har hänt i världen? Då är ju kyrkan den viktigaste kanalen för gemene man. Och är man adelsman eller borgare så kanske man även då har tillgång till tidningar.
Vilket var det grundläggande budskapet i propagandan, i den kyrkliga propagandan ska vi säga?
Jag har ju då hela tiden fokuserat på krigen, så det är krigspropagandan vi pratar om nu. Sen finns det ju nämligen många andra budskap som befolkningen får ta del av, om hur man är en god undersåte och den här hierarkin och hustavlan och vem som bestämmer och sådär. Men det kan vi lämna därhän just nu. När det gäller krigen så var ju det övergripande budskapet att kriget var ett gudsstraff och det berodde på människornas hemska synder. Det var alltså deras eget fel egentligen att det hela tiden blev krig i Sverige. Och det man kunde göra i den här uppkomna situationen var naturligtvis dels att bättra sig och be och vara ångerfull, men också att ställa upp med skatter och soldater när kungen behövde det. För kungen var ju liksom undersåtarnas beskyddare.
Det är ganska, jag måste säga att det är ganska otäck propaganda. Man liksom snackar om victim blaming här. Jag menar, att man skyller allting på folket.
Ja, jag har ofta tyckt att det är lite hårresande. Det finns särskilt liksom vissa explicita situationer. När Karl X Gustav bestämmer sig för att anfalla Polen, till exempel. 1655, han har inte varit kung särskilt länge. Man har haft en ganska lång diskussion i rådet om det här, liksom, hur ska man göra och ska man verkligen anfalla Polen eller ska man anfalla något annat land eller ska man anfalla någon överhuvudtaget. Peter Englund har beskrivit hela den här situationen väldigt bra kring hur Karl X Gustav ganska manipulativt får hela diskussionen att landa liksom där han vill.
Var inte det ett ganska misslyckat krig också sen?
Ja, men
det är en annan sak.
Det är en annan sak. I alla fall så har man, först fattar man då beslutet i rådet att man ska anfalla Polen. Polen är ju sedan länge en fiende till Sverige efter Sigismund. Polen har kvar sina anspråk på den svenska kronan, men är inte alls i 1655 kan de inte alls sätta någon makt bakom de orden, för de har nämligen ett inbördeskrig i Polen, de har en jättekämpig situation och det vet ju Karl X Gustav. Så syftet med det här anfallet är ju att en gång för alla liksom få bort de polska tronanspråken och hemskt gärna kapa åt sig lite av den polska sjökanten som man gärna vill ha för att få lite tullinkomster och annat. Så det är liksom ett rent offensivt krig. Så man sen också får riksdagen att gå med också väldigt oärliga argument kring att polackerna håller på att göra en Östersjöflotta och de
men, är han, men de behöver, han behöver riksdagens godkännande för att göra det, för att gå i krigen.
Det här är jätteomdiskuterat huruvida hur man ska tolka kungaförsäkran. Men kungarna generellt sett på den här tiden tar det säkra för osäkra och uppnår riksdagens godkännande.
De skulle kanske kunna starta krig, men det är bättre att ha riksdagens godkännande.
Ja, när det gäller så här, eller när det gäller Gustav den andra Adolf, det här blir ju jättedetaljerat nu, ja. Men när det gäller Gustav den andra Adolf så måste han ha riksdagens godkännande enligt hans kungaförsäkran från 1611. Sen görs en liten ändring av Karl X och Gustav, och det är omdiskuterat hur det ska tolkas, om han behöver riksdagen eller inte. Men han, hur som helst så får han riksdagens godkännande 1655. Och nu ska jag komma till det som var min poäng med det här, nämligen att efter dess väldigt politiska beslut som fattas av rådet och riksdagen, så skickar Karl X och Gustav ut ett så kallat böndagsplakat. Jag kan berätta mer om dem alldeles strax, som går ut till alla kyrkor i hela Sverige. Och där kan alla läsa att Gud nu verkligen liksom laddar upp för att straffa Sverige med hemska krig, och detta beror på befolkningens stinkande synder. Och där kan man ju känna att det känns lite cyniskt faktiskt.
Det är ju hemskt.
Ja, det är lite hemskt.
är det därför Karl den tionde Gustav har sånt dåligt rykte?
Han är inte direkt min favorit.
Men han brukar väl hamna på så här sämsta listan, brukar han inte det?
Ja, det är svårt att tycka om honom. Men när det gäller just det här så gjorde ju Gustav Adolf exakt liknande saker. Så att där är väl egentligen inte Karl den tionde Gustav sämre.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men det är folkets fel. Finns det några andra bärande teman i den här krigspropaganda?
Ja, man måste ju precis som idag hela tiden arbeta med hotbilder. Och då är det ju så att lite beroende på när vi befinner oss i historien, så har ju Sverige och svenskarna varit med om att bli också anfallna och att ha krig hemma. Och Kalmarkrigen lever nog i minnet. Om vi rör oss lite tillbaka nu till Gustav Adolfs tid, så tror jag att de krigen lever i folks minne. Det är helt rimligt för dem att tänka att det kan bli krig på hemmaplan. Och att det finns en skräck för det som man kan spela på. Och det gör ju Gustav Adolf inför anfallet, eller inför det att han går med i 30-åriga kriget, som ju faktiskt kan diskuteras liksom, jaha, varför gör man det? Det var ju kanske inte en svensk angelägenhet egentligen. Man har just haft ett evighetslånga krig med både Danmark, Ryssland och Polen som äntligen är slut. Och då ska man genast till nästa krigsscen. Och då är ju Gustav Adolfs viktigaste argument, det här kända från hans riksdagstal, att det är bättre att binda hästen i annans hage, eller liksom hästen äter där den står. Att det är liksom bättre att ha krig på bortaplan. Och i det där finns hela tiden en idé om att Sverige kan bli anfallet. Men det där blir ju mindre och mindre sant under 1600-talet. För det är ju väldigt ofta Sverige som är aggressorn eller den offensiva parten.
Förstår folket här? Det är svårt kanske att veta.
Det tror jag inte. Där tror jag att propaganda spelar roll faktiskt. Och återigen så är det så att jag måste säga tror, för jag kan ju inte veta det. Men man är ganska skicklig i sin retorik och måla upp de här fienderna och hur blodtörstiga de är och de är nu de ute efter oss. Om vi inte gör något kommer de anfalla. Och där tror jag ändå kanske att man kunde få människor att tro att det var så.
Mm. Hur beskriver man fienden då?
Det där tycker jag har varit intressant, för att när jag började intressera mig i det här för jättelänge sedan, redan som student så höll jag på med sådana här ämnen, då var det ju krigen, Irakkriget och Gulfkriget, och då pratade man mycket om krigspropagandan i de sammanhangen, och sådana här atrocity stories pratade man om, att man slet bebisar från kuvös och liksom såna här riktiga brutala hemskheter som man berättade sig, som spreds om de olika sidorna. Och sånt är ganska ovanligt i mitt material. Det är ganska sällan, det finns några enstaka exempel. Det är framförallt i tidningsmaterialet kan man hitta såna här lite diverse artiklar om att människor har grävts upp ur sina gravar och sånt där. Men i den kyrkliga propagandan, där är man mycket mer försiktig. Och det tror jag har att göra med att det är ett religiöst sammanhang. Och människorna är ju troende, och det här måste man liksom påminna sig om hela tiden, att man kan uppfatta det som väldigt cyniskt, det jag just berättade, att man skyller på människornas synder, men det är också någonting som många tror på riktigt, alltså även makthavarna själva. Så det finns, ja, det är lite komplicerat det där, men i alla fall så innebär det att fienderna blir väldigt skissartade. De är väldigt mycket som fienderna i Gamla testamentet. De är jätteonda och de vill bara svenskarnas värsta, och de konspirerar och de är hemliga och de har onda planer, men det blir aldrig riktigt konkret.
Det finns liksom ingen maktanalys, utan nej, det är bara ondska liksom.
Nej, de är väldigt liksom diffusa. Sen om det är ryssar, då kan man lite mer anspela på att de är lite liksom vilda och ociviliserade. Om det är andra liksom kristna, om det är andra protestanter, som om, när det gäller Danmark, då är man ändå ganska återhållen i hur man skildrar liksom den andra sidan. Katoliker kan man gå hårdare fram med lite grann. Men det som är mest kännetecknande tycker jag egentligen, att det finns aldrig någon politisk förklaring till någonting. Det finns aldrig någon som säger att nu har vi krig med det här landet för vi är oense om en gräns. Eller vi är oense om det här fredsavtalet. Eller de anfaller oss för de vill kunna kontrollera handeln, eller vad det nu kan vara, utan det där, det sägs aldrig ut.
Hur rapporterar kyrkan om segrar och förluster under krig? Det är ju rätt mycket krig här.
Det är otroligt mycket krig.
Och många segrar och många förluster.
Och det här är ju ett ämne som jag har liksom fördjupat mig lite extra i. För jag tyckte det var så spännande när jag hittade det, när jag förstod hur det här hängde ihop. Det är nämligen så att man i svenska kyrkor firar någonting som heter tacksägelsedag när man har vunnit en seger. Och det här är ungefär från 1620-talet som man gör det konsekvent. Det finns lite exempel tidigare. Och det går till så för det mesta att man gör det på en vanlig söndagsgudstjänst. Då läser man en text, en relation som berättar hur det har gått till i det här slaget.
Och den har producerats centralt någonstans, eller?
Den har ofta producerats i fältkansliet, men så har den skickats hem till rådet eller kansliet i Stockholm, kanslikollegium, och så har de fixat till det lite grann och renskrivit det. Så har de skickat det till biskoparna. Biskoparna i sin tur skickar det till sina prostar. Prostarna kopierar och skickar ut det. Så det där är också en ganska spännande process, hur man får ut den här informationen. Men jag har ett roligt exempel på det som jag kan ta sen. Hur som helst. Så det spännande är att man får höra den här berättelsen. Alla människorna som sitter i kyrkan får höra efter slaget vid Breitenfeld att det var si och så många soldater, de ställde upp på det här och det här sättet. sättet, befälhavarna hette så och så. Först så var det liksom högra flygen attackerade och den vänstra liksom vek tillbaka lite grann. Men sen så gjorde vi en kringgående manöver, precis så som ganska detaljerat och så som slagbeskrivningar liksom är och har varit i lång tid, egentligen från antiken och framåt. Det är ju en egen genre. Men det där får människorna höra kyrkbänken, så slutar ofta med att det var en jättestor seger. Det var jättemånga döda på fiendesidan, men nästan inga på vår sida. Tack vare Guds stöd.
Hur korrekt var de här beskrivningarna? Har du gjort någon sån jämförelse?
Man försökte inte ljuga, det är inte min bild, utan man försökte i princip berätta, använda de siffror man hade. Däremot var man ju väldigt skicklig på att förbigå saker med tystnad. Så att om det var jättemånga svenskar som hade stupat, ja, då sa man väl ingenting om stupade svenskar.
Men man förnekade inte.
Men man förnekade inte heller, man bara sa ingenting om det. Så sa man att det var ganska små förluster på vår sida, då var det kanske ganska små förluster i relation till fienden. Men det var framförallt den här konsten att utelämna viss viktig information som man excellerade i. Och det innebär ju också, apropå din tidigare fråga om segrar och förluster, man firar alla segrar i kyrkorna, man förbigår förlusterna med tystnad.
Så man nämner dem inte överhuvudtaget?
Nej, inte om man inte måste. Och det måste man ju ibland. Och där är mitt absolut favoritexempel slaget vid Öland 1676. Jag vet att du har gjort ett avsnitt om kronan. Och där, det är så nära land, så det är folk som kan se vad som händer. Och det sprids ett rykte ganska snabbt om att det har varit ett stort sjöslag som har gått riktigt dåligt för Sverige. Och då bestämmer man sig för att gå ut med ett brev till alla via kyrkan. Och i det här så står det då att människor ska inte drabbas av någon sorts rädsla eller förtvivlan, för det stämmer visserligen att Sverige har varit med om ett sjöslag som inte gick så bra, och det stämmer att kronan har sjunkit och flera andra skepp också för den delen. Men är budskapet i det här dokumentet, stora delar av flottan klarade sig och de är nu hemma i Stockholm och vi håller på att reparera skeppen och snart löper flottan ut igen. Så det finns ingen anledning till oro. Och det där är ju rent vilseledande, för dels så nämner man inte alla skepp som de facto har förryckats. Liksom man utelämnar flera med ganska viktig information. Men framför allt lyckas ju inte flottan löpa ut. Men lyckas ju inte fixa flottan överhuvudtaget. Och det hela leder ju till den skånska invasionen av Skåne kort därefter. Därför att flottan inte är i funktion. Så det är ett bra exempel på ett nederlag som man inte kan förtiga, men där man stenhårt försöker manipulera liksom sanningen.
Mm. Vi pratar ju mest om krig här, men det kommer ju fred ibland också. Hur pratar man om freden och så?
Freden beskrivs ju ofta som ett fantastiskt undantag på 1600-talet och är ju det också de facto faktiskt när man räknar år. Men
fast samtidigt, man har ju de här freden där och freden där. Ja. Man har ju några sådana här geografiska
platser. Vi har ju ett antal freder och då kommer Gud in igen i bilden, lite som en sån här Deus ex machina. Och det är också spännande, för man kan ha ganska kort innan beskrivit de här fasansfulla fienderna och de är blodgiriga och hemska. Och så plötsligt blir det fred. Och då håller man ofta också en sån här tacksägelsedag i kyrkan och firar freden. Och då beskrivs ofta att Gud har ingjutit fredstankar i furstarnas hjärtan. Och då, det beskrivs ju också alltid att den egna regenten, oavsett om det är Gustav Adolf eller Kristina, eller Gustav Adolf är ju inte aktuella för att, men om det är Kristina eller Karl X och Gustav, har ju hela tiden kämpat för fred, får befolkningen veta. Från dag ett har denna regent gjort allt som personerna kunnat för att uppnå fred. Och nu äntligen så har liksom Gud ingjutit de här fredstankarna i allas hjärtan, och nu ska det vara fred för evigt och alla ska vara vänner. Man ska bränna alla elakheter och dumma propagandagrejer man har skrivit om varandra och glömma alla oförrätter, och så ska man vara vän med varandra.
Man kan ju undra om folk trodde på det där.
Ja, det kan man ju verkligen. Samtidigt så finns det ju en rolig eller intressant sak är ju att flera gånger så bad bönderna på gränsen mellan Småland och Blekinge att få ha bondefred. För de ville liksom, det var så viktigt för dem med den handeln som de hade med varandra och det samarbetet. Så de ville ju helst inte ha något krig hos sig. Så de ville ha en liten fredlig zon inne i kriget. Och det visar ju, tycker jag, att alla kanske inte direkt rycktes med i den här krigiska stämningen alltid. Sen finns det andra exempel som går i motsatt riktning. Men...
Vi har redan pratat lite om det här med, jag menar, när man har de här stora utskrivningarna som, vad sa du, 15% kom tillbaka. Så det var ju i princip en dödsdom att bli utskriven. Hur använder man propagandan för att rättfärdiga de här stora utskrivningarna? För det är ju inte bara skatterna som är problemet. Det här måste ju ändå kännas tungt ute i bygden. Liksom var tionde man då blir utskriven vid olika tillfällen.
Och så. Det måste vara otroligt tungt och jag vet, det är svårt att se. Jag tycker det vore jätteintressant att komma närmare just den där utskrivningssituationen. Liksom, vad sägs då och hur pratar man och sådär. Och där har vi lite tunt med källor. Man kan ju säga att det finns forskning av Nils-Erik Willstrand och Janne Lindgren och andra som visar att bondebefolkningen själv ändå kunde påverka det här lite grann. Det var inte fullt så slumpmässigt som man kan tro, utan ofta kunde de ändå putta fram dem som de ville skulle bli utskrivna.
Man skickade iväg ADHD-fallen liksom.
Ja, man skickade iväg dem som man tänkte att de här kan vi undvara. Och naturligtvis kunde de som hade en stark social och ekonomisk position då kanske freda liksom den egna gården till viss del och så. Det fanns ju också någon sorts ekonomiskt utbyte att man kanske kunde betala någon lite grann för att den åkte.
Istället för en själv.
Ja, och så. Det här systemet var inte fullt så liksom stelt som man kanske kan tro, utan på lokal nivå fanns det viss förhandlingsmån. Men för den enskilde då, kanske framförallt den här som du sa som hade ADHD eller som inte var önskvärd, var det ju inte så mycket att göra. Det finns ju exempel på personer som skadade sig själva, högg sig i benet eller så för att slippa utskrivning, och det finns ganska gott folk som rymmer också till skogs helt enkelt.
Jag tänker ofta när man återkommer, när man gör poddar, särskilt ju längre tillbaka i tiden, så är det ju det att makten är ju inte absolut i den här, jag menar institutionerna är ju ändå relativt svaga. Jag tror att idag så ingriper ju makten mycket djupare i våra liv, skulle jag säga, vad man sannolikt gör här. Så att det måste, och ofta den bilden man får, det kanske är liksom inte det liksom kan vara ett önsketänkande från statens sida eller från kungamaktens sida, att det är så här vi vill ha det liksom. Men det vet vi kanske inte. Ja,
nu. Så vi vet ju att man ändå lyckas skriva ut en väldig massa folk.
Ja, liksom.
Det är väldigt många soldater som skrivs ut. Sen är det ju sen har man hela tiden problem med rymningar, och det har man ju längs hela vägen. Folk rymmer innan de ens har blivit utskrivna, sen rymmer de på vägen ner liksom, så rymmer. Det finns ju problem, men man lyckas ändå skriva ut ett stort antal människor. Och propagandan kring just själva det tillfället är svår att komma åt. Men det finns vissa, återigen, där så finns det vissa undantag. Och där tycker jag det finns intressanta exempel från Karl den X Gustavs krig på 1650-talet. Man vill att bönderna ska gå in i Norge och störa. De är inte alls särskilt intresserade av det här. Och man kallar det att sätta ihop utskott. Det ligger liksom utanför de ordinarie utskrivningarna. I Dalarna har man dessutom ett eget specialsystem i Dalregementet. Men hur som helst så ska man ha de här utskotten, och då kopplar man in prästerna. Och prästerna håller liksom tal, och det finns dokumenterat, där de liksom försöker förklara hur viktigt det är att alla ska hjälpa till. Dessutom så spelar man ut socknarna mot varandra. Så man säger att vadå, ni i Mora, ni är väl inte sämre än dem i Siljan eller Falun eller sådär, så åker man runt och förhandlar med dem och utövar någon sorts känslomässig utpressning mot dem för att de ska ställa upp. Och prästerna är otroligt involverade också och står och liksom pratar från predikstolen, och till slut får man ihop de här utskotten som ska tåga in i Norge, och det blir ju helt värdelöst, för ingen av dem är liksom erfarna soldater, man lyckas inte uppnå särskilt mycket alls med det. Men det är ett exempel på hur man kan.
Så då är ju kyrkans män i allra högst väldigt konkret involverade i det här.
I det här fallet är de väldigt konkret involverade.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Fanns det några präster som talade emot kriget? Eller krigen, ska vi säga.
Ja, det fanns präster som talade emot krigen, och det fanns ju också många präster som inte ville bidra till att skriva ut sina församlingsmedlemmar, och det ledde ju till att man la om utskrivningssystemet. I början så var det liksom prästen som var med kyrkans rullor eller liksom folkbokföring och kunde berätta vilka pojkar har vi i bygden och så. Men då visade det sig att det var ganska många präster som småljög lite för att skydda sin församling, som sa att nej, den här ynglingen, han är ju bara 13 och sådär. Så när man insåg från kungen och rådets sida att där fanns det för många dubbla lojaliteter, det fanns för många präster som inte ville liksom släppa iväg de här pojkarna till krigstjänst, då gjorde man om det och hade egna system för de här rullorna. Så där togs liksom prästerna bort. Men när det gäller att sprida de här budskapen om kriget, om segrar och Guds stöd och så vidare, där verkar det ha funnits i princip en enighet om att det här var helt okej. Och kyrkan verkar också ha sett det som en bra sak, att här får vi verkligen sprida Guds stora liksom nåd och betydelse och synderna och allt det där. Det var ju liksom ett budskap som kyrkan ville vara med och sprida. Men det finns två undantag även här. Och ett av de mest liksom sorgliga, tycker jag, är det efter slaget i Lund 1676, som är fruktansvärt blodig sammandrabbning.
Det var det blodigaste slaget i svensk historia.
Blodigaste slaget i svensk historia. Otroligt många stupade på båda sidor, och liksom liken ligger liksom överallt efter det här slaget. Och då går det också ut ett påbud att det här ska firas i alla kyrkor. Och det vill inte prästerskapet i Lund med omnejd. Så att de läser inte upp det här brevet. Och då blir det liksom, det anses inte okej.
Straffas man för det här då? Så?
Nej, men de blir tillsagda på skarpen att de minsann ska läsa upp det. Och skälet till att jag överhuvudtaget vet det här då är att det blir liksom, det blir en diskussion. Och man skriver till dem och försöker tvinga dem att göra det. Men det tycker jag är en sån mänsklig scen. Man kan verkligen förstå att man känner, om man bor i närheten av Lund efter den här massaken, oavsett. Och dessutom finns ju då naturligtvis den här problematiken med om man känner vilken sida man sympatiserar med också. Men att man inte har någon större lust att fira det här liksom i sin kyrka. Det finns också präster som liksom talar mot kriget på en mer abstrakt nivå. Det lyfts ofta fram att i talet till kungen till exempel så kan hans egen hovpredikant uttala sig kritiskt om kriget. Men det är inte någonting som når ut brett.
När det är fred då? Jag vet inte hur många år det var. Om vi tar stormaktstiden, hur många år var det fred? Har du räknat på det någon gång?
Jag tror att jag har räknat på det, men jag kommer inte ihåg. Men det är en lång fredsperiod. Efter det, Karl X och Gustav dör ju oväntat 1660, och då lyckas man ju sluta fred med de här fienderna. Man har ganska många fiender, man lyckas sluta fred med dem oväntat fort. Och sen har man ju en lång fredsperiod fram till 1675. Och då gör man en annan rolig sak, eller rolig, men en intressant sak är att då firas det ändå tacksägelsedagar för segrar i kyrkorna, nämligen kristenhetens segrar mot turken.
Okej, men där var vi väl inte så involverade i som nation? Kanske?
Nej, inte alls. Och det där tycker jag, när jag hittade de här taxexdagen, så tyckte jag det var så intressant att man valde att göra så här och ha de här firandena. Och jag ser det liksom lite som ett sätt att påminna om att nu har vi visserligen fred, men vi får inte glömma bort att det finns hemska fiender.
Mm. Nej, men det har blivit liksom en viktig del då, hela
Ja, kanske. Sen så ska man också säga att man ju var jättenervös i Europa på grund av Osmanska rikets expansion, och det gick ju ganska bra för Osmanska riket också fram till en viss punkt, så det är klart att det fanns en viss, ett visst fog för den oron.
Men de
det
är intressant. De var ju framme vid Vinsportar.
De var framme vid Vinsportar.
Ja, just det.
Men jag tycker ändå det är spännande att man vill kommunicera ut det på det här sättet.
Du har ju också jämfört Frankrike och Sverige. Till att börja med, det är ju ett katolskt land och ett protestantiskt land. Jag blir mer förvånad över den katolska kyrkan att man gör det där. Jag trodde katolska kyrkan var lite mer fristående, men det kanske man inte var i Frankrike.
Jo, jag har jämfört Sverige och Frankrike för att jag tyckte det var spännande av jättemånga skäl. Man är involverad i delvis samma krig, man är ibland allierad. Och samtidigt så är länderna så otroligt olika när det gäller folkmängd, resurser, religion och så vidare och så vidare. Och precis som du säger så är den franska kyrkan mycket mer självständig än den svenska. Och till skillnad från den svenska kyrkan så vägrar det franska prästerskapet att läsa meddelanden från kungen när det gäller såna här mer prosaiska saker som skatter eller lagstiftning eller sådana saker. Det är inte något de vill befatta sig med. Det debatteras väldigt mycket under 1600-talet.
Och de hade den maktbasen att de kunde vägra också?
Ja, till en viss punkt. Det här ändras sen så småningom. Men det som... Och man hittar olika vägar runt det som gör att om det är biskopen som signerar det, då kan väl ett budskap från kungen få läsas upp, för då är det ju ändå via biskopen. Hur som helst så har de också såna här tacksägelsedagar. De tacksägelsedagarna som jag har studerat i Sverige, de är egentligen en katolsk tradition liksom från medeltiden. Och då man sjunger Te Deum Laudamus. Och på de svenska tacksägelsedagarna så sjunger man ju samma psalm, men på svenska, och Gud vill lova dig. Men Te Deum-firandet i Frankrike skiljer sig mycket från de här tacksägelsedagarna i Sverige. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och den största skillnaden är den här informationsaspekten. I Sverige innebär en tacksägelsedag att man läser en informativ text för församlingen så de får veta någonting om vad som har hänt. Men så är det inte i Frankrike. I Frankrike finns det också väldigt liknande brev där de här slagen beskrivs och befälhavarna och de erövrade fanorna och så vidare och så vidare. Men den delen ligger liksom i kallelsen. Då skickar kungen en sån här kallelse till de olika magistraterna runt om i Frankrike som har väldigt stor makt, till de olika parlamenten, till de olika korerna, alltså till alla centrala institutioner i Frankrike. Och så skriver han att det är min vilja att ni deltar i Te Deum den och den tiden, den och den platsen. För det här har hänt. Och det innebär att eliten får den här berättelsen om vad som har hänt i kriget. Liksom uppläst för sig genom den här kungliga kallelsen. Men själva ceremonin sen i kyrkan, den är rent ceremoniell. Den handlar väldigt mycket om att de här olika institutionerna ska gå i processioner i en viss ordning. I vissa typer av ceremoniella kläder till kyrkan. I Paris Notre Dame, men det här gäller också katedralerna runt om. Och så ska de sitta på ett visst sätt och göra på ett visst sätt, och så ska det sjungas eller spelas på orgel till Deum Laudamus. Och sen ska de tåga därifrån. Och så måste det finnas massa åskådare som är där och ser dem också, hur fina de är i sina kläder och alltihopa. Och sen, för vanligt folk kan man tänka sig, börjar det som är roligt, för sen är det fest.
En riktig party alltså.
Ja, sen är det liksom, man tänder elda på gatorna och man kan ha liksom, till och med vinfontäner och sådana saker. Eller liksom, men det är i alla fall, sen är det fest på gatorna på kvällen, man kan ha illuminationer, man kan ha olika typer av eldar eller fyrverkerier och annat.
Och det här har man inte alls i Sverige då? Eller?
Man har det inte alls i Sverige med ett ganska känt undantag. Och det är slaget vid Narva 1700, då man också har en sån här helt spektakulär fest i Stockholm efter tacksägelsedagen. Och det här är ju Karl XII:s första stora seger. Han har tagit över tronen som 15-åring. Han har tre fiender emot sig. Det har varit riktigt dåligt läge i Sverige. Man har haft en hemsk hungersnöd som har dödat massa personer. Och slottet Tre Kronor har brunnit ner. Och liksom det har varit några riktigt, riktigt dystra år, får vi tänka oss. Och så kommer det här beskedet att en stor seger är vunnen. Och det blir liksom en stor Och det tror jag på riktigt, propaganda eller ej, så tror jag att det blir en stor, äkta, genuin glädje och lättnad hos befolkningen som får det här beskedet om man sätter igång och planerar för en storslagen fest. Och då har man först de här gudstjänsterna i kyrkan på vanligt vis, men sen i Stockholm så har man en gigantisk illumination i form av en jättestor upplyst pyramid på Brunkeberg där man har tranlampor som lyser på bokstäver som berättar på latin alla de här fantastiska bedrifterna. Det publiceras en liten broschyr också för de som inte, det står så fint, för de som inte kan latin eller inte kunde komma upp på berget, så kan man få läsa det här, en liten skrift. Alla som har en position i staden som Tessin och andra, de gör egna såna här illuminationer framför sina palats. Alla vanliga människor uppmanas att sätta ljus i sina fönster, och på den här tiden så finns det ju ingen gatubelysning i Stockholm, så, och det här är i februari, så det brukar vara supermörkt ju egentligen, så man kan tänka sig också den grejen att det är ljust i Stockholm på kvällen på vintern. I Storkyrkan så har man konserter som vem som helst får gå och lyssna på, så det där är, det är det riktigt party. Och nu måste jag göra reklam för min tidigare arbetsplats Armémuseum och säga att vi har en fantastisk utställning om just detta på Armémuseum just nu. Men det är ett undantag. I vanliga fall i Sverige så har man inte såna här tedeumfester eller tacksägelsefester, utan man, men det är en kyrklig, ganska enkel sak som handlar om att sjunga en psalm och få höra den här berättelsen.
Mm. Vi fokuserar ju idag på 1600-talet i princip. Jag vet inte, du kanske inte har så bra koll på vad som händer senare. Lever det här liksom institutionerna kvar, de här propagandainstitutionerna? Vet du när det börjar,
jag vet,
när det börjar förlora i betydelse?
Nej, men det lever kvar.
Är det när vi slutar kriga eller?
Ja, ungefär då skulle jag säga. Nej, men Gustav den III använde samma typer av tacksägelsedagar under sina krig, och det finns även exempel från finska kriget. Så att det finns kvar. Sen kan man ju säga att själva den här traditionen med tedeum lever ju kvar vid svenska hovet idag. Kanske någon lyssnare som drar sig till minnes att när olika kungabarn eller kungabarnbarn har fötts på sistone så har det firats tedeum. Så att den här idén om att sjunga den här gamla medeltida salmen eller spela den vid högtidliga tillfällen finns kvar. För det var så på 1600-talet både i Sverige och Frankrike att det handlade inte bara om militära segrar, vilket är det som jag har fokuserat på, utan det kunde också vara kröningar eller om en kungabarn föddes eller sådär. Så högtidliga hölls det på samma sätt.
Så en liten rest finns kvar?
Ja, en liten rest finns kvar. Absolut. Alltså sen höll ju tacksägelsedagarna har ju liksom en tacksägelsedagarna är ju en glad tilldragelse på 1600-talet, men det finns ju liksom en liten ledsen syster till tacksägelsedagarna, och det är de här böndagarna. De hålls varje år i Sverige, det är från Gustav Vasa och framåt. Och i början av året så skickar man ut ett böndagsplakat som är en sorts kallelse. Och där säger man att ofta är det på sommaren att böndagarna är det och det datumet i juni, juli och augusti. Och då finns också en lång motivering. Och det är ju här Gustav Adolf är känd för att ha börjat utnyttja de här för sin propaganda. För då skrev han, de här böndagarna, de hålls för att be Gud att inte skicka de gudomliga straffen, krig, pest och hungersnöd. Och då börjar han räkna upp alla de här militära hoten, att katolikerna, de förföljer protestanterna och kejsaren är maktgalen. Och liksom, han använder dem till att hela tiden bygga upp en hotbild som sen gjorde det lättare för honom att gå in i 30-åriga kriget. Och dessa böndagar, de lever kvar fram till 1980-talet faktiskt. Så att de har väldigt, väldigt, väldigt lång tradition.
Ja, jag brukar säga det att det mesta som vi ser idag brukar man kunna spåra tillbaka till 1600-talet. Jag vet inte om du håller med om det.
Jag håller helt med om det.
Mm, det är härligt. Anna Maria Forsberg är historiker som arbetar på Vasamuseet och har forskat med just kyrklig propaganda under 1600-talet. Stort tack för att du kom hit idag.
Det var jättetrevligt, tack själv.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.